tänk vad härligt att få välkomna vår Herre och Gud en sån här förmiddag. Jag säger att vi är ju ett gäng frikyrkoveteraner på plats idag. Och vi har ju säkert våra upplevelser från kyrkans tidiga år. Jag har många upplevelser, på gott och på ont. Jag kommer ihåg många härliga möten när jag växte upp. Men jag kommer ihåg många, många möten som jag... Ja, de här karamellpåsarna räckte aldrig. Det spelar ingen roll hur mycket godis man fick. Mötena var alldeles för långa och de var alldeles för tråkiga. Och jag tror att ibland, och fortfarande så är idag, så glömmer vi mycket av det centrala. Vi säger ordet, vi går på gudstjänst, vi går på möte. Och jag tror fortfarande att väldigt många människor idag går på gudstjänst av bara ren rutin. Det är någonting som alltid har varit. Många behöver inte ens ställa väckarklockan. Alla rutiner varje söndag, det bara går per automatik. Och väldigt ofta tror jag att när vi besöker en gudstjänst så är det så mycket runt omkring som är så mycket viktigare än själva gudsmötet. Nu talar jag från egna erfarenheter. Men jag tror att många av oss har upplevt det här någon gång i livet. För att det här sången som vi sjöng nu sist, jag välkomnar dig, välkommen till denna plats. Jag tror att vi har missat det väldigt många gånger, att det får vara det centrala. Det är så mycket annat runt omkring som vi har fokuserat på. Oavsett om jag är hemma eller om jag går till kyrkan en fredag på ungdomssamling, det var länge sedan för mig, eller om jag går på gudstjänsten en söndag, så är det Guds mötet i gudstjänsten som är det centrala. Att möta vänner och träffas är en jätteviktig bit. Det är det som är lite av församlingen, att jag får möta vänner. Men jag tror att ibland har vi inte vågat ha förväntan på vad gudstjänsten ska ge mig. Jag tror inte riktigt att vi har vågat utmana vår Herre till att bara få öppna himlen och ösa rikedomar över oss i en gudstjänst. Jag tror vi har varit lite för fega ibland. Och ibland så har vi varit lite så här reserverade. Vad ska hända nu? Jag vill ta en liten minut och bara be om den helige andes närhet och välkomnande den här förmiddagen. Och helige ande, jag tackar dig för att du finns här den här förmiddagen just nu. Tack helige ande för din närvaro. Tack för att du finns här. Tack helige ande för vad du vill ge oss den här förmiddagen. Tack för att vad du vill förmedla från himlen den här dagen. Tack helige ande för vad vi får uppleva med din närhet den här förmiddagen. Och helige ande, jag ber om mer av din närvaro, din kraft just den här förmiddagen. För var och en av oss som finns här. Och helige ande, du känner våra tankar, våra sinnen. Tack för att du finns här den här förmiddagen. Tack för att du vill ge oss någonting om himlens härligheter, himlens skatter den här förmiddagen. Tack helige ande för din närvaro här just nu på denna plats. Välkommen till denna plats. Amen. Ja. Guds kärlek skulle jag vilja sätta på temat idag. Varför väljer människor att inte tro på Jesus? Är en fråga som jag har ibland. Och ibland så har jag mina teorier. Ibland är de rätt och ibland är de fel. Jag tror att det finns tre orsaker. Tre enkla till att människor inte tror på Jesus. Ett. Man är rädd för vad andra ska säga. Vad ska arbetskollegorna säga om jag säger att jag är kristen? Vad ska skolkamraterna säga? Vad ska grannen säga? Vad ska människor säga om jag en dag kommer och säger att jag tror på Jesus? Två. Man är rädd för Gud. Jag tror det. Jag tror att många människor har en rädsla av olika orsaker. Gud har ibland genom tiderna uppmålats som den hemske, som den här som verkligen har livet i sin hand och som gör som han själv vill och som ska bestämma över livet och som har kontrollen över mitt liv, där jag inte har någonting att säga till dem och jag är viljelös och kraven. Och vi riktiga veteraner som upplevt syndakatalogen, vi vet verkligen vad rädsla för Gud kan vara ibland. Jag upplevde någon gång i min barndom det här att om jag lägger mig under sängen eller sitter i garderoben så ser inte Gud mig, om jag har hittat på något hyss. Och sen tror jag det tredje. Man har aldrig upplevt Guds kärlek. Jag tror att det här kan vara tre orsaker till att man inte vill tro på Jesus. Det kanske kan finnas annat. Jag kanske har helt fel. Alltså, människans rädsla och brist på kärlek, det tror jag är grunden till motståndet till att bli frälst. Nu lever vi i 2008 med allt vad det innebär. Och att försöka förklara och definiera vad kärlek är här idag, det är inte lätt, mina vänner. Kärleken idag har många, många ansikten. Vi behöver bara slå upp en tidning, vi behöver bara titta på tv, så upptäcker vi många ansikten på kärlek. Nu snart, jag har inte datumet i huvudet, i Stockholm så är den stora Pridefestivalen, och i år förmätter den här stora Europa att den är förlagd i Stockholm. Det är som man kallar HBT-personer, homo, bi och transsexuella, som har en jättestor karneval. För dem är det kärlek. Det här är 10 000 och åter 10 000-tals människor som samlas. Det är ett ansikte på kärleken för de här människorna. Andra människor anser att det här är en helt felaktig kärlek. Och därmed har vi redan fått som en skiljelinje. Vad är kärlek och vad är inte kärlek? Ena sidan kan vara lyckan och harmonin i en relation. Det är en bild av kärlek. En annan bild av kärlek på den andra sidan kan vara där det finns fysisk och psykisk misshandel i ett äktenskap. Många säger, men det kan inte vara kärlek. Men har man mött de människorna i det här, som lever i det här år ut och år in, så kan det sjuka bli någon form av kärlek. Om man sitter ner och pratar med de här människorna, så hör man vad kärlek för dem kan vara. Om man bara står utanför och ser, så ser man att det här är inte bra. Det här är inte friskt. Det här är inte någonting som ska vara. Men det är en sida. Kärleken har enormt många ansikten. Andra människor, de kan definiera ordet kärlek till ett enormt bilintresse. Det finns de till och med som säger att de kan vara bilfrälsta. Och det finns ju verkligen människor som är. De kan lägga ner hela sitt liv här. Åker man till Västerås i helgen, så den här stora Power Meet, jag vet inte hur många, om det är 10 000 som samlas där, någonstans där 5-10 000 i Västerås den här helgen. Man har ett enda stort intresse: bilar, 50-60-tals bilar. Och man ser ju verkligen hur de här killarna och tjejerna, hur de vårdar sina bilar. Det är som det är en kärlek i att restaurera, det vill säga renovera, kanske en gammal Cadillac från 50-talet. Det är bara en stor rosthög. Det finns någon som lägger ner 2 000-3 000 timmar på att renovera en bil. Det är en kärlek för dem. Och det är det jag säger. Kärleken har hur många ansikten som helst. Och det är inte lätt att välja rätt kärlek ibland. Men vad är då Guds kärlek? För att jag skulle vilja påstå att Guds kärlek är någonting annat än den kärlek som vi kan definiera som människor. Guds kärlek är, å ena sidan, är den väldigt lätt att förklara. Bibeln visar på det här. Men å andra sidan så måste den upplevas för att förstås. Det är som bilintresse. Jag tror att ska man lägga ner 2 000 till 3 000 timmar på att renovera en bil, jag skulle inte göra det. Och jag kanske inte förstår dem heller varför de gör det. Men de som upplever det här intresset förstår det. Och höra dem tala om det här, om kärleken till sin Cadillac 55. Att bara höra det. Men man måste ju uppleva det för att förstå det. Och dit kommer jag aldrig förmodligen när det gäller det. Vi går till Johannes 3:16 i Bibeln. Ett av de mest lästa bibelorden som finns. Och också mest översatta som finns i hela världen. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. I de äldre översättningarna så står det att ty så högt älskade Gud hela världen. Det är första definitionen på Guds kärlek. Att han älskade världen, hela världen så mycket. Och vad är världen? Ja, det är vi det. Det är Smedjebacken. Smedjebacken är en del av världen. Det är en litet knappnålshuvud, om ens det, på den stora världskartan. Vi går vidare till första Johannesbrevet, kapitel 4, vers 9-6. Det står det så här om Guds kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kommer här. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Vi har inte älskat honom först, utan han har älskat oss. Ett äktenskap bygger på två människors kärlek till varandra. Sen finns det de som förordar månggifte. Och då blir det fler människors kärlek till varandra, även om man lägger in det. Det handlar om människors kärlek till varandra. Idag i Sverige, det är ju så att Sverige ligger ju faktiskt, det gick inte så bra i fotbolls-EM. Det har kommit så långt. Och det närmaste vi har kommit till medalj var väl VM 58. Vi fick silver. Sen hade vi något EM också, var det 94, tror jag. Någonstans där, om det blir silver eller brons. Det är det närmaste vi har kommit av medaljer. Däremot, där vi ligger etta, tvåa i Europa. Det är på skilsmässostatistiken. Där tillhör vi toppskiktet i Europa. Vi är oslagbara. Vi har ungefär 50% skilsmässor per år i vårt land. Så vi ligger bra till i den statistiken. Vi kan konkurrera med många länder. Det är många som ligger efter oss. I Sverige händer alltså väldigt ofta att den ena parten kommer hem och säger till den andra: jag älskar inte dig längre, jag älskar någon annan. Och så packar man sin väska och sen går man. Och sen så får man ringa en advokat och så ska man göra upp om det här. Vem ska ha vad? I bästa fall så går det här väldigt smidigt utan att man slår halvt ihjäl varandra om hus och hem. Men det här är väldigt vanligt i vårt land. Så att definitionen på kärlek: jag älskar inte dig längre, jag älskar någon annan. Vissa människor gör det här flera gånger i livet. Och det är nästan så att ju mer kändis man är, ju oftare händer det. Det verkar höra till det där. Åtminstone om man läser skvallerpressen, som jag gör lite ibland sådär. Jag har tidningarna på jobbet lite så att jag tittar lite. Skillnaden mellan människors relationer och Guds relationen, den bygger ju på att relationen med Gud, det är inte att jag måste älska honom först. Och det är också en omöjlighet. Jag kan inte älska Gud först. Därför att Gud sa för ungefär 2000 år sedan att han älskade hela världen så mycket. Alltså så där 2000 år sedan, innan jag föddes. Innan vi alla föddes. Han älskade mig redan då. Så det går inte att älska honom innan. Men idag då? Jag kan inte älska honom först. Innan jag lärt känna honom. Men han älskar mig innan jag har lärt känna honom. Därför att han känner redan mig. Och då är frågan, hur får jag som människa då uppleva Guds kärlek? Den här enorma kärleken som egentligen måste upplevas för att förklaras. Det står så här vidare i första Johannesbrevet, 4:15-17. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna, och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Vilken enkel definition på Guds kärlek. Och så ofta har vi gjort den så komplicerad och så konstig. Alla som någon gång har fått uppleva kärlek mellan en annan människa, den här liksom, någonstans i början av en relation så finns den här hopplösa förälskelsen. Förälskelsen som går över allt. Man kan göra vad som helst för den andra. Det finns inga gränser. Livet går på små moln. Sen är det här lite olika hur länge man går på de här molnen. En dag så kommer ju också verkligheten. Och de små molnen kanske inte finns kvar. Men kärleken finns kvar. Med just den här första förälskelsen. Den tror jag inte heller går att beskriva. Jag tror att den måste också upplevas. Man ser på tonåringar och även på äldre, de som har sett tonåringar, när de upplever den första förälskelsen mellan varandra. Det bara strålar om dem. De går som på små molnen. Det går knappt att prata med dem ibland. Det bara strålar. Det är den kärleken Gud vill ge. Det är den han ger. Att vi sen har lyckats modifiera den här med vissa handlag, det är en annan sak. Att vi har förvanskat kärleken i kyrkan till något annat, det är en sak som vi har lyckats väldigt bra med många gånger. För att när jag bekänner Jesus som min Herre, som min Gud, i det skeendet, när jag säger ja till Jesus, det är då jag får uppleva Guds kärlek. För vissa människor är det här en upplevelse som får dem att hoppa högt. Andra har det mer stillsamt. Men man kan känna Guds kärlek flöda igenom när jag säger ja till Jesus. Det är det enda som finns att få uppleva Guds kärlek. Liksom det är grunden och startskottet. Tron på Jesus. Och när jag lever i Guds kärlek, så finns det ingen rädsla längre. Ibland skulle jag i och för sig önska att Gud hade gjort tvärtom. Eftersom många människor är rädda för att säga ja till Jesus. Man är rädd för att tro på honom. Man är rädd för det okända. Så hade jag ju önskat att Gud hade gjort det här tvärtom istället. Att han först hade tryckt i mig sin kärlek. För att det hade varit mycket lättare att säga ja. Nu har han valt att göra tvärtom. Att när jag säger ja till Jesus, då kommer hans kärlek. När vi läser vidare i första Johannes 14 så står att rädslan finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädsla hör ju samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Och där tror jag att vi väldigt många gånger har gjort våld på Guds kärlek. Vi har skapat där jag har växt upp. Så finns den berömda syndakatalogen. Jag tror att det här finns inom många kyrkor har det funnits. Och nu vi ska försöka blanda ihop Guds kärlek med syndakatalog och straff och dom, så blir det här väldigt förvirrande. För att vi gör en konstig mix av det här ibland, som gör att vi är mer rädda för Guds dom än vi längtar efter Guds kärlek. Det blir som den omvända fasen istället. Istället för att leva i hans kärlek och i kärlek göra vad som är rätt och inte fel. Det är två helt skilda saker. Men att först säga att det här är rätt och det här är fel, och därefter kommer kärleken. Det är den bakvända. Och därför upplever människor en annan gudsrelation. Det är för att det är så Johannes säger, att rädsla hör samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Rädsla finns inte i kärleken. Och den här kärleken innebär också att när jag vaknar en morgon, så behöver jag inte vara rädd för den dagen som kommer. Jag behöver inte vara rädd för morgondagen. Jag behöver inte vara rädd för natten. Och jag behöver inte vara rädd för Gud. Varje människa, du och jag, vi behöver en sann och äkta kärlek för att överleva. Det är ju som en människa. Läkare brukar ju säga ibland, när man tittar på barnhem i gamla Östeuropa, att de här växte upp utan beröring och omsorg, de här barnen. De fick ligga i stora salar utan att någon tog upp dem och bar på dem och gjorde någonting. Utan på ett reportage som jag såg på ett rumänskt gammalt barnhem, där bytte man blöja 3 gånger om dagen. Det spelar ingen roll hur det såg ut. 3 gånger om dagen bytte man. Och det fanns ju ingen som hade tid att ta hand om de här barnen, att prata med dem, att klappa dem. Och så säger de att människan måste ha kärlek för att överleva. Vi behöver omsorg. För att vi är skapta för det. Det finns ett tomrum någonstans som måste fyllas. Många människor söker kärlek på många ställen i vår värld. Man söker det på oerhört många sätt. Många gör det på väldigt destruktiva sätt. Men man måste uppfylla någonstans livets inre. Det här rummet som är avsett för kärlek och omsorg, det måste fyllas med någonting. Och problemet är ju med människans kärlek. Den kan ju vara allt ifrån falsk och rutten kärlek å ena sidan. Jag tror att vi alla någon gång möter falsk kärlek i livet. Människor som vi trodde var våra vänner. Människor som vi trodde ville hjälpa oss. Människor som vi trodde älskade oss. Efter en tid så upptäcker vi att det de gjorde för oss var bara för egen vinning. Det fanns ingen kärlek. Det fanns ingen omsorg i handling. Det fanns bara ett egen behov hos den människan att uppfylla. Sen finns det ju, å andra sidan, så finns det ju som tur är människor som har en varm och äkta kärlek, som inte gör saker av egen behov i första hand, utan där det finns en äkta, en riktig kärlek, som gör någonting för sin medmänniska i första hand och inte för sig själv i första hand. De finns. Tyvärr är de också kanske lite bristvara idag. Och vi behöver hitta mer av de här människorna. Och så Guds kärlek ovanpå alltihopa det här. Guds kärlek är så mycket mer än vad en människa någonsin kan ge en annan. Hur mycket jag än älskar min fru, som jag gör, så kan jag aldrig älska henne lika mycket som Gud älskar henne. Det är en omöjlighet. Det går inte. Det är för att Gud är så mycket mer. Han älskar så mycket mer. Precis som att hon kan inte älska mig mer än vad Gud älskar mig. Det är en omöjlighet. Det är den himmelska ekvationen. Det Gud ger är så mycket mer än vad vi människor överhuvudtaget kan prestera, hur vi än bär oss åt. Gud säger att vi ska älska varandra. Och det kan vi göra, om än med vissa svårigheter ibland, och med vissa knölar och trösklar, och hinder och bekymmer. Men när Guds kärlek får komma, så är den så mycket mer. Guds kärlek är den enda, och det här påstår jag helt sant. Och är det någon annan som tror något annat, får ni gärna påvisa den motsatsen. Men jag tror och jag vet att Guds kärlek är den enda äkta och sanna kärleken, som aldrig, aldrig sviker och överger en människa, oavsett livssituation, oavsett vad som har hänt. Människor kan lämna, människor kan svika, men Guds kärlek lämnar aldrig människan. Guds kärlek kan också hela människans inre. Därför att väldigt många människor i vår värld har ett trasigt inre på grund av andra människors svek. När vi ger kärlek till någon och tror att vi får tillbaks kärlek men får svek, så är det lätt att det inre går sönder under en period. Därför att att ge kärlek behöver också kärlek tillbaks. De här två behöver fungera i samspel. Annars så går den andra sönder. Men när Guds kärlek får komma in i människans inre, så kan den också hela det som är trasigt i en relation. Därför att jag tror att det är bara Guds kärlek som kan hela människans trasiga inre, som har fått sin törn av svek och svek igen. Därför att när människan blir sviken och det går hål i det inre, så tror inte jag att någon doktor kan laga det hålet eller den smärtan som är här inne. Läkare kan göra jättemycket. Det finns jättemycket medicin som är väldigt bra under vissa perioder. Men nej, därför att det finns bitar i människans inre som är avsedda för Guds relationen. Jag är tacksam till vetenskapen och vad den har lyckats med i många bitar. Men den bit av mitt liv som tillhör Gud, det kan bara Gud laga. Det låter enkelt. Å ena sidan är det enkelt. Men med mycket bitterhet och med mycket svek och med mycket trasighet, så är det inte så lätt heller att gå kärleken till mötes, att tala kärlek. När man har upplevt att kärlek har gjort ont, då är det inte lätt att säga att kärlek är det underbaraste som finns i mitt liv. Tvärtom. Det är nog ett av de svåraste steget en människa kan ta i sitt liv. Att be att Guds kärlek får hela, när man har den negativa bilden av kärlek. Men det finns alltid en möjlighet, just nu, just idag, just här, när du är hemma, i bilen, på jobbet, var vi än är, vilken tid vi än befinner oss på dygnet, så kan vi alltid be om att Guds kärlek ska hela vårt inre. Vi kan alltid när som helst på dygnet säga: Jesus, du är min Herre, du är min Gud. Det finns inga fasta tider, fasta platser för att möta Guds kärlek. Den finns alltid överallt. Den omger oss var vi än befinner oss i livet. Precis överallt. Den är som runt oss. Som vi sett. Den cirkulerar lite runt oss hela tiden. Vi som bara väntar på att få bli insläppt och hela och upprätta. Och för den som inte har tagit emot Jesus, så bara finns den där och väntar på att få fylla det här tomrummet som människan är född med, på grund av vad som en gång hände med Adam och Eva. Där kom vår tomhet. Det var de sångerna jag hade tänkt om, hade jag inte alls känt just nu. Vänta, jag måste titta i sångboken här. Härligt. Bjarne hade redan varit lite förutseende. Så här är det som det händer.
Innan Johan börjar predika tog jag fram en.
Du ser. Anden leder och anden styr. Så är det. För att Bjarne och jag har inte pratat ihop oss speciellt mycket om den här gudstjänsten. Den här var bra. Vi tar den sången och låt Guds kärlek få verka i ditt liv. Oavsett livssituation. Kristen eller inte, vi behöver ännu mer av Guds kärlek i vårt liv.
Oh, vilken kärlek och trofasthet att Gud har gett oss barmhärtighet. Vad Jesus gjorde på Golgata, det blev för världen ett evigt ja. Vad Jesus gjorde på Golgata, det blir för världen ett evigt ja. Var finns den maktig från Satans hört, som inte riktigt besegrad är? All skröplighet och vår synd och last, ja, dödens länkar på korset brast. All skröplighet och vår synd och last, ja, dödens länkar på korset brast. Vi har ej längre Betsida damm, för sjuk, för blind och för halt och låg. Men vi har Jesus, han är vårt svår. Han vann en underbar. Men vi har Jesus, han är vårt svar. Han vann en seger så underbar. Om du till Jesus dig vänder om, blir härligt frälst från synd och dom. Sen blir du bunden med blodets band till Fader, Son och den helige And. Sen blir du bunden med blodets band till Fader, Son och den helige And. O, vilken kärlek och trofasthet att Gud har gett oss barmhärtighet. Vad Jesus gjorde på Golgata, det blev för världen ett evigt ja. Vad Jesus gjorde på Golgata, det blev för världen ett evigt ja.
Tack kära Jesus att din kärlek är tillgänglig. Och tack Jesus att när vi går ut på ett fält och så ser vi dig på avstånd. Och när vi bara vänder oss om mot dig, tack att vi då får upptäcka när vi börjar att gå mot dig, kommer du med utsträckta armar. Och jag bara tackar för att du kommer fortare mot oss än vad vi kan komma fortare mot dig. För du bara står och väntar på att vi ska gensvara på din kärlek. Och tacka att det är ett beslut som vi tar. Okej, Jesus, jag vänder om. Om du till Jesus dig vänder om, blir härligt löst ifrån fri, ifrån synd och dom. Tack Jesus att det finns frälsning att få. Och du som lyssnar på det här sen kanske på nätet eller på en CD-skiva. Om du till Jesus dig vänder om, du blir härligt löst och fri ifrån syndedom. Och så finns det ingen fördömelse för den som tillhör Kristus Jesus. Ty livets andes lag har gjort oss fria från syndens och dödens lag. Så även om man har följt djupt, så finns det ingen fördömelse. Om du till Jesus dig vänder om, blir härligt löst ifrån syndedom. Jesus står med utsträckt öppen famn och tar emot alla som vänder sig till honom. Amen. Amen.